vill jag, innan Emil kommer fram, läsa en av texterna som han utgår från i prediken. Och det är Lukas 15, vers 8-10. Sammanhanget är att Jesus ger tre liknelser, och det här är den andra. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen.
Ja, gott att se er allihopa. Vet inte om du har tappat bort något viktigt någon gång. Kanske bilnycklarna när du skulle precis iväg, eller glömt telefonen på något tåg, eller när du är mitt i stan så här. Ja, jag ser några som tittar på varandra. Ja. Det där har nog hänt för många av oss. Och man går in i någon slags nödläge när sånt där händer. Man liksom vänder ut och in på kläder och på möbler och allt vad man har. Och när man väl hittar det, för det gör man ju inte alltid, men ofta, så är det ju liksom sån lättnad och glädje kanske. I dagens texter handlar det om detta som ni hörde då. Om något som har gått förlorat, men också om glädjen över att det blir återfunnet. Och i Lukas 15 då, som Linda läste ifrån, så ger Jesus tre stycken liknelser som alla handlar om det här. Om att något förlorat blir återfunnet. Det är det förlorade fåret, det förlorade myntet som vi hörde här nu då, och den förlorade sonen. Så Lukas 15 är ett sånt här kapitel som man kan lägga på minnet, att där hittar du de där tre. Tre ganska välkända och ganska älskade, tror jag, liknelser. Och jag tror att de är välkända och älskade just för att de på liksom ett ganska enkelt sätt i liksom berättelsens form fångar vad evangeliet egentligen är. Evangeliet om hur det som var förlorat blir funnet av Gud själv. För så är det ju. Evangeliet handlar ju inte primärt om att du och jag söker Gud, utan att Gud söker oss. Och bakgrunden till att Jesus berättar de här liknelserna, de står att finna i de tre första verserna i Lukas 15. Där står det så här: alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Och så kommer den första. Så anledningen till att Jesus berättar dessa tre liknelser är att det finns en massa religiösa människor runt omkring honom som tycker att han är lite slapp, får man säga. Att han agerar slappt och oansvarigt. Att han umgås med uppenbara syndare. Och det är i deras ögon är det ett tecken på att Jesus inte har särskilt gott omdöme. Men Jesus menar att hans uppdrag är något helt annat än det som de skriftlärda verkar förvänta sig. Han har inte kommit till världen för att liksom dra sig undan i någon slags religiös klubb, utan han har kommit till världen för att söka efter det förlorade, för att föra det hem till sin rätta plats. Och den här söndagen så har man i kyrkoåret gett rubriken då: förlorad och återfunnen. Och bredvid den här evangelietexten om det förlorade myntet så har man ställt en brevtext ifrån Efesierbrevet 2. Och det Paulus gör i den texten, vi ska läsa den strax, men det är att han egentligen förklarar och utlägger vad det innebär att vara förlorad och återfunnen. Jag ska läsa den texten nu och så ska vi se hur den kan hjälpa oss att förstå evangeliet. Jag kommer uppehålla mig ganska mycket i den här texten då, Efesierbrevet 2. Och verserna 1-10. Jag inser att jag inte sa det till dig, Elias. Vi får se om det dyker upp ändå. Annars får ni följa med lyssna eller med biblar i bänkarna. Efesierbrevet 2, vers 1-10. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Den här texten har ju ett tydligt före- och efterperspektiv. Det börjar med att Paulus i de första tre verserna här beskriver mottagarnas ursprungliga situation. Hur det var innan de mötte Jesus, när de var förlorade. Och därefter, med början i vers 4, så växlar Paulus över till att beskriva på vilket sätt de har blivit återfunna och vad det innebär. Eller med Paulus ord då, vad det innebär att bli frälst. Och vi ska följa den ordningen vi också, så vi börjar den här ursprungliga situationen. Ni var döda, säger Paulus. En ganska tuff start. Ni var döda. De kristna i Efesos, de har ju de allra flesta en hednisk bakgrund, alltså de är icke-judar som kommit till tro på Jesus efter att Paulus och andra har kommit till dem för att predika evangeliet, de goda nyheterna. Men innan Paulus var där och innan andra missionärer var där så var de ju helt okunniga om Gud. De tillbad istället de andra gudar som fanns till buds i det grekisk-romerska samhället. De följde den kultur som de hade runt omkring sig. Och genom sitt sätt att leva, genom sina överträdelser och synder, som Paulus säger, så var de andligt sett döda. De var förlorade. Paulus å andra sidan, han har ju en helt annan berättelse. Han är ju uppvuxen som jude. Han har gått i den allra finaste rabbinskolan som man kan tänka sig i Jerusalem. Suttit vid den bästa rabbinen liksom. Och han har ärvt sina fäders tro och gått själv liksom valt att gå på den vägen på ett väldigt seriöst och överlåtet sätt. Jag tänker att vi som sitter här, vi kan påminna om båda de här. En del av oss har en historia som påminner om Efesierna. Att vi har liksom ett tidigare liv då vi var okunniga om Gud. Men någonstans längs vägen så har vi blivit troende. Kanske har du sjungit med Amazing Grace och tänkt att det är din sång. I once was lost, but now I'm found. En del av oss liknar snarare Paulus på så vis att Gud har varit en självklar del av hela våra liv. Att vi aldrig känt oss riktigt lost, förlorade. Men det Paulus gör här i vers 3 i den här texten, det är att han visar att vår bakgrund egentligen har mer likheter än skillnader, oavsett om vi är som Efesierna eller som Paulus. Trots sin fina religiösa bakgrund så skriver Paulus: såna var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Alltså, hur kan han säga så? Paulus, som har levt det här prickfria judiska livet. Hur kan han räkna in sig själv bland de här hedniska invånarna i Efesos och säga att han, precis som dem, har varit andligt död och vredens barn? Jo, det Paulus gör, det är att han ställer en slags diagnos på oss som mänsklighet. Hela mänskligheten. Och det är en sorglig diagnos. Vår utgångspunkt som människor i den här fallna världen, det är att vi är förlorade. Att vi är bortsprungna får, borttappade mynt, förlorade söner och döttrar som irrat bort från vår himmelska far. Det är vårt utgångsläge som människor i den här fallna världen. Människorna i Efesos, de har ju levt i en väldigt uppenbar frånvaro av Gud. Men det är egentligen ingen skillnad på deras läge och det läge som Paulus står i, eller det läge som du och jag har. Utgångspunkten är att vi alla är döda och i behov av liv. Och det här, det låter ju som ett väldigt tungt budskap en sån här sommardag. Men det är det ju också. Men det är liksom ett nödvändigt budskap. Det är nödvändigt för att förstå det kristna evangeliet. För att förstå de goda nyheterna så finns det liksom dåliga nyheter att förstå också. Jag sa att Paulus ställer en slags diagnos på mänskligheten. Och det är ju så med sjukdomar att vi kan ju ha dem utan att veta om dem. Vi kan ju gå runt och vara lyckligt ovetande om någonting som liksom sprids i våra kroppar. Och när läkaren säger till oss att det här viruset liksom finns inuti dig, så kan man känna sig ganska oförstående. Jag känner mig helt frisk. När Paulus säger att mänskligheten är död genom sina överträdelser och synder, så är det ju något som vi inte alltid har känt. Eller när Jesus säger att han har kommit med befrielse för de fångna, så kan man ju tänka så här: men det där verkar inte gälla mig. Jag är inte fången, jag är fri. Men rakt emot det vi kanske upplever, så säger alltså Paulus att vi var alla döda en gång, vi som de andra. Vi var alla fångna en gång, vi som de andra. Och observera att Paulus pratar i dåtid. Han talar om hur det var för oss innan frälsningen. Och vi ska ju komma till den förstås. Men för att förstå storheten i evangeliet så måste vi borra lite i det här problemet då, för att se hur stort det är. Så hur då, Paulus? På vilket sätt är vi döda? På vilket sätt är vi fångna? Jo, när vi läser den här texten då, Efesierbrevet 2, vers 1-10, och läser den noggrant, så ser vi att Paulus pekar ut åtminstone tre stycken bojor som liksom tillsammans förslavar mänskligheten. Den första bojan handlar om vår omgivning. Paulus skriver att ni levde i era synder och överträdelser på denna tidens och världens vis. Alltså en av syndens aspekter är alltså att vi är präglade av den omgivning som finns runt omkring oss och som är bortvänd från Gud. Att vi har del i ett system som präglas av andra värden och dygder än det som präglar Guds rike. Låt mig ge ett exempel på det där. När Jesus en gång undervisar sina lärjungar så säger han att ni vet att härskarna är herrar över sina folk och furstarna har makten över folken. Och så säger han, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara den andra slav. Så säger Jesus till lärjungarna. Ser du liksom kontrasten mellan omgivningen, det vi ser runt omkring oss och det som är Guds rike och Guds tankar? Så en av bojorna som binder dig och mig, vare sig vi känner det eller inte, det är att vi lever i en värld som liksom kommer att föreslå andra vägar till lycka än den som Gud håller fram. Andra sätt att bli stor på än det som Jesus visar oss. Så den första bojan är liksom denna tiden som världens vis, omgivningen. Den kan binda oss. Den andra bojan som förslavar mänskligheten, det är onda makter. Paulus säger att vi lät oss ledas av fursten över luftens rike, alltså djävulen. Det finns onda makter som står i opposition till Guds goda vilja. På korset så har Jesus besegrat de här onda makterna. Vi har massor av liksom bibelord som pekar ut det för oss i Nya Testamentet som säger att på korset så besegrade Gud makterna genom Jesu död på korset. Men fram till liksom den slutgiltiga domen så kommer ondskan fortsätta att förleda och bryta ner. Det är som en geting som liksom är slagen till marken men som fortfarande kan sticka och göra en del skada. Så fortsätter liksom onda makter att söndra så mycket det går trots att de redan är dömda och besegrade. Och den tredje bojan, första var omgivningen, den andra onda makten. Den tredje bojan handlar om det som Paulus kallar köttet. Bibel 2000 som jag läste från översätter det där med våra mänskliga och kroppsliga begär. Men när Paulus talar om vårt kött så handlar det egentligen inte primärt om vårt fysiska kropp. Den är inte ett problem i sig. Den är ju skapad av Gud och ett tempel för den helige ande. Utan köttet handlar mer om människan i sitt gudsfrånvända tillstånd. Att följa köttet är att följa den här inre kompassen som inte pekar mot Gud utan som pekar mot oss själva. Guds ursprungliga tanke med människan är att vi skulle vara vänd, orienterad mot honom och mot vår nästa. Men istället så har synden liksom förvridit den här inre kompassen. Så att den inte pekar mot Gud och inte pekar mot vår nästa utan den pekar mot oss själva. Reformatorn Martin Luther beskriver synden som människans inkrökthet i sig själv. Alltså vår innersta drivkraft är självcentrering. Så enligt den här texten, och jag skulle vilja säga liksom enligt Nya testamentet, så är mänsklighetens utgångsläge att vi är bundna och förslavade av vår omgivning, av onda makter och av vår egen självcentrering. Vi behöver hjälp utifrån. Men, det finns ett men, ett kraftfullt men. Om du läser Efesierbrevet 2, det kvittar i princip vilken översättning du väljer, så kommer det ett kraftfullt men i början av vers 4. Det står men Gud. Redan där smakar vi något av evangeliet, tror jag. Men Gud. Vi var döda. Vi var fångna. Vi var bortsprungna och borttappade. Men Gud. Han såg oss. Vilken Gud då? Jo, den Gud som är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Varför bryter Gud in och räddar sin mänsklighet? Jo, för att han är rik på barmhärtighet. Varför struntar han inte i liksom några borttappade mynt och bortsprungna får? Jo, för att han älskar oss med så stor kärlek. Evangeliet är en berättelse om en mänsklighet som har gått vilse och en Gud som i sin stora kärlek söker upp oss för att rädda oss till sig. Och tre gånger betonar Paulus att denna räddningsaktion grundar sig i Guds godhet och nåd. Att vår frälsning inte beror på våra egna ansträngningar eller vår egen förträfflighet, utan enbart på Guds generösa nåd. När Jesus hänger på korset så säger han ju, det är fullbordat. Allt är klart. Du behöver inte lägga till något. Du kan inte betala något. Allt är klart. Det är fullbordat. När Jesus berättar sina tre liknelser om det som blivit förlorat och återfunnet, så vill han att de skriftlärda och alla de runt omkring honom ska förstå att Gud söker varje förlorad och bortsprungen människa. Och när Paulus talar om frälsningen i Efesierbrevet, så vill han att hans läsare ska förstå att varje människa är bortsprungen och förlorad. Vi har sprungit vilse, irrat bort oss från livets Gud. Vi har irrat bort oss från livet självt. Och det blev vår död. Men Gud har i sin kärlek letat efter oss, till och med i döden, för att hämta oss hem till honom. I sin nåd så har Jesus räckt oss livets gåva, och utan att ha förtjänat det så får vi ta emot det i tacksamhet. Vi ska strax fira nattvard, där vi på ett konkret sätt får ta emot denna gåva. Men vi ska be en bön och vi ska sjunga en sång innan vi går in i nattvarden. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för din stora gåva. Att du inte lämnade oss när vi var döda, när vi var fångna. Att du inte gav upp om bortsprungna får och borttappade mynt, utan att du såg oss. Och i din godhet, i din kärlek, så sökte du upp oss. Tack Herre för att det är liksom din vilja för varje människa, att du i din barmhärtighet vill söka efter varje människa och föra den hem till dig. Tack att det har blivit vår berättelse. Herre, vi ber att du på nytt och på nytt väcker vår vår tacksamhet och vår insikt om det du har gjort för oss, det som vi inte kunde göra, den situation vi inte kunde lösa på egen hand. Tack att du har gjort oss levande tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.